Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden avsnitt 749. Det är onsdag den 10 juni. Klockan är 2:30. Simon Isaksson i Austin. Hej!
Yes, hallå, hej.
Peder Gustafsson i Washington.
Hej!
Hej! Och en unik gäst i podden, länge sedan vi hörde. Välkommen tillbaka, Cecilia Schavar.
Hej allihop!
Hej! Alltså, vi vill så gärna ha med dig så att vi bryr oss inte om att du knappt har någon röst.
Nej, det var ju ett unikt dåligt tillfälle egentligen att ha mig tillbaka, för jag har nästan ingen röst. Men det här ska bli så roligt så att vi försöker oss på det ändå.
Det tycker jag. Imorgon då blåser ju fotbolls-VM igång. Det här VM:et som hålls i tre nationer med rätt skakiga relationer sinsemellan. Mexiko, Kanada och den nation där flest matcher avgörs, nämligen USA. Vi ska prata om alla politiska aspekter av detta jätteevenemang, men jag tänkte att vi ska börja med en uppmärksammad intervju som president Trump gav i helgen till tv-programmet Meet the Press. Efter att ha frågats ut om ekonomin och Iran-kriget under något som liknar ett skyfall som smattrade mot taket på den ladan de satt i, så hettade det till när Trump fick frågor om den nu nedlagda idén om en skattefond som skulle betala ut pengar till personer som känt sig orättvist behandlade av Biden-administrationen.
People have been badly hurt. They've committed suicide. They've lost their jobs. They've lost their families. They've lost their wives. They've lost everything. They've lost everything over a fake weaponization of government.
Now, so let me are you just looking you, for a way to revive it?
Well, it's, look, it was up to me. I'd pay them the kind of money that they deserve.
Och efter det här så började Trump prata om konspirationsteorin att FBI låg bakom stormningen av kongressen och att de som dömdes för stormningen tvingades att erkänna.
They had FBI agents ushering them into the building. They had FBI go into the building. Those people walking around, they're looking, oh, isn't this nice? They weren't in, they were being ushered into the building.
There's no evidence of that.
You had a bunch of dirty cops, and frankly, what they did was weaponization of our government.
But sir, there's no evidence of that. More than 1,000 people.
No, well, yeah, no, there's none. You know what you do? Try looking at the tapes one time.
Would you take it off the
table? Look at the tapes one time.
Ja, Simon, här blev det lite dålig stämning, men jag undrar varför pratar Donald Trump om det här igen, att han menar att FBI skulle ha legat bakom stormningen av kongressen?
Ja, det är ju inte första gången som Trump kommer med det här påståendet heller, att då FBI skulle ligga bakom stormningen och uppmanat folk att ta sig in i kongressen. Vid den här tiden för själva stormningen så var ju Trump fortfarande president, och det är ju dessutom hans eget FBI som man i så fall då menar skulle ligga bakom den här konspirationen. Det har ju kritiker påpekat för Trump också, men Trump fortsätter komma med de här påståendena, och det sker ju då i samband med att man i intervjun pratar om den här fonden på 1,776 miljarder dollar som en domare stoppat, men som Trump ändå inte verkar ha gett upp hoppet om. Och genom att prata om det på det här sättet så målar han ju också upp bilden att han verkligen står för att han tycker att de som stormade kongressen dels var offer för politisk förföljelse av Biden-administrationen som man menar, men också då offer för FBI som man då påstår att pushade in dem i kongressen, utan att han nämner ju här att man ska check the tapes, men han säger ju inte heller i intervjun vilka band han menar då.
Det här är ju saker som Trump har väldigt svårt att släppa. Peder, en annan sån sak, det är ju att Trump upprepade gånger under den här intervjun säger att valet 2020 var stulet och att valet i Kalifornien, alltså primärvalen, nu är uppgjorda, alltså de är riggade, tyckte Trump. Men inget av det här finns ju något bevis för.
Nej, precis. Så det är ju så att varken valet 2020 eller valet i Kalifornien kan man bevisa har varit uppgjorda eller stulna. Vi vet ju det, att när det handlar om valet 2020 så har det ju varit utredningar, det har varit omräkningar, det har ju varit domstolsprövningar, och man hittar ju inga bevis för att det skulle ha varit ett systematiskt fusk i det valet. Och när Trump i den här intervjun pressas på bevis så kunde han ju inte ge några konkreta belägg. Han svarar i praktiken att det räcker att titta eller lyssna utan att presentera några data överhuvudtaget. Och när det handlar om rösträkningen i Kalifornien så är ju det känt sedan länge att de har ju ett system som är väldigt långsamt och det är inget bevis i sig för att det skulle vara manipulerat.
Mm. Och efter det här då övergick Trump till att attackera programledaren Kristen Welker och sa att hon skulle vara falsk, ohedlig och korrupt.
Your elections are crooked and you're crooked and Meet the Press is crooked and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked networks. All right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good
Mr.
time.
Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
I've sat in the rain with
all
you.
I know.
I've sat in the rain with you for an Wisconsin. Hour. On and off in the rain and I've given you enough time.
Ja, Cecilia, som vi hörde, här drog Trump av sig mikrofonen och lämnar intervjun. Vad har det här fått för reaktioner?
Ja, men det här fick ju stor uppmärksamhet förstås och har rapporterats om runt om i USA och även här i Sverige. Och i traditionell media så har det väl låtit så här att ja, men Trump stormar ut. Han är otrevlig mot Kristen Welker. Man jämför med att han tidigare kallat just kvinnliga journalister för olika öknamn och sådär. Men bland konservativa så har man istället lyft fram att hon avbryter Trump rätt mycket när han försöker prata. Och just det faktum att han faktiskt ändå sitter där i NBC i en lada i Wisconsin i över en timme medan intervjun avbryts upprepade gånger på grund av det här ösregnet som vi hör, att han till skillnad från då Joe Biden eller Kamala Harris ändå ställer upp på intervjuer i det man menar är fientligt inställd media, att det talar till Trumps fördel och att det kanske inte är så konstigt att han till slut stormar ut när han får nog.
Mm. Simon, det här att Trump lämnar intervjun efter att ha då öst ur sig olika lögner, går det här hem hos hans väljare?
Alltså, det finns ju just nu två olika grupper inom republikanerna bland väljarna som jag har stött på i alla fall. Dels de som börjat tröttna på Trump och tycker att han gått för långt. Det finns en del kända namn i den gruppen också. Där blir nog ett sånt här utbrott ännu tecken på att Trump kan gå över gränsen och att partiet kanske rätt snart borde hitta någon form av ny ledare. Men bland de som är mer hardcore Trump, vilket fortfarande är en ganska stor del av republikanska partiet, alltså de som identifierar sig som MAGA mer än något annat, där tolkar många hans utbrott som att det var ett tecken på att han inte tar skit från media när han lämnar intervjun. Och ett tecken på att media hela tiden desperat försöker sätta dit Trump och samtidigt då misslyckas med det, eftersom det blir så tydligt vid ett sånt här tillfälle tycker man då att det är Trump som dikterar och bestämmer och att det sker på hans villkor. Så det finns två olika läger av uppfattningar här.
Mm. Men Peder, enligt Meet the Press så ska Donald Trump ge programmet en ny intervju. Jag vet inte om det stämmer, men om det skulle göra det, är det ett erkännande från Vita huset att han gick för långt här?
Ja, men det finns lite olika uppgifter här. Vita huset bekräftar absolut inte att det ska bli någon ny intervju. Det som ligger till grund till det här antagandet är det att efter intervjun blev avbruten så pratade Kristen Welker med Trump och enligt henne ska han då ha sagt att han var öppen för att göra en ny intervju. Men det finns ingenting som är bekräftat, varken från NBC eller Vita huset.
Okej. Då går vi över till primärvalen som ju fortsätter inför novembers mellanårsval. Det är alltså nu som partierna sållar fram vilka som blir deras kandidater i olika val. Och nattens mesta snackis gick av stapeln i den lilla delstaten Maine, där ostronodlaren, demokraten Graham Platner, nu blir den som ska försöka slå den sittande senatorn, republikanen Susan Collins, i november.
The story of this campaign, it's not about how the political establishment counted me out. It's about for how far too long the political establishment has counted out the voices of every single person without the money to buy influence. But they don't know Maine.
Ja, Simon, Platner vann ju bekvämt, Men han har haft riktigt dålig rapportering kring sin egen person de senaste veckorna.
Ja, finns en del olika skandaler att gå igenom. Den första som kom för ett tag sedan, det var den här bilden på Plattner som läckte ut där det syntes en tatuering som också användes av nazisterna under andra världskriget. Plattner har sagt att han skaffade sig den på fyllan i Kroatien när han var med i marinkåren. Och att han inte visste vad det var för symbol då och att han sen tagit bort tatueringen. Så det var liksom den första skandalen. Sen har det kommit flera till. Han har fått be om ursäkt för saker han skrivit online för 14 år sedan. Bland annat om att offer för sexuellt övergrepp borde ta lite ansvar, ungefär så. Han har sagt att han skrev det under sin värsta stund i livet. Det har också uppdagats att han skrivit sexuellt med andra kvinnor efter att han gift sig. Och så har Plattner då fått förklara att han och frun har tagit sig igenom det där och att de idag har ett bra äktenskap. Och så har vi också uttalanden från tidigare flickvänner i New York Times där några av hans ex beskrivit honom som ibland en arg och oberäknelig person. Men trots alla de här skandalerna också så kan man ändå på något sätt tänka på den här devisen all PR är bra PR. För bland många av hans supportrar, inte bara i Maine utan runt om i USA, han har blivit en populär person i hela landet på vänsterkanten, där tolkar supporterna de här granskningarna och avslöjandena av Plattner som att han gör något rätt, att han utmanas av etablissemanget för att han är mot etablissemanget själv. Så även om skandalerna väckt starka reaktioner mot honom hos vissa, så har det också väckt sympati hos andra.
Mm. Alltså, Plattner är ju en riktig Bernie Sanders-kandidat. Som du säger, Simon, han är långt ut på vänsterkanten. Men Peder, efter alla de här skandalerna, är han ett namn som demokraterna vill ha längre?
Ja, men det är han. Men det finns väl en växande tvekan kanske. Han vann ju nu primärvalet ganska komfortabelt och har ju fortfarande otroligt starkt stöd bland väljarna i Maine. Men nationellt inom partiet så finns det ju en ökad oro, och anledningen är de här senaste tidens rapporter som Simon berättade om. Det är de här inläggen på sociala medier och allt det här som kommer upp nu, och det där har ju fått vissa att tveka. Vissa demokrater börjar till och med fråga sig om han kanske till och med kan skada partiet om han kandiderar, men än så länge så verkar det finnas ett stort stöd för honom.
Mm. Primärvalet som gäller borgmästare i Los Angeles har vi ju pratat en hel del om i podden, och det är nu till slut avgjort. Där var ju rösträkningen, som vi sa, långsam. Peder, det gick inte vägen för den här populistiska realitystjärnan Spencer Pratt till slut.
Nej, det gjorde ju inte det, men det såg ju ganska bra ut för Pratt, för på valnatten så låg han ju faktiskt tvåa och såg ut att kunna gå vidare till slutliga omgången, men till slut så hamnade han på tredje plats i primärvalet och han fick väl någonstans mellan 25-26% av rösterna.
Mm. Vilka blir det då som står mot varandra? Vilka två står mot varandra i valet till borgmästare i Los Angeles i höst?
Ja, men det blir två demokratiska politiker. Det är den sittande borgmästaren Karen Bass, och sedan så får hon då ställas mot, ska vi kalla det för, statsfullmäktigesledamoten Nitya Raman.
Och Raman, hon är också en av de här kandidaterna i partiet som nu allt oftare kommer från vänstersidan.
Precis, så är det.
Simon, snart går vi ju in i sommarlovet. Jag bara undrar, hur ser opinionsmätningarna ut för representanthuset respektive senaten i höstens val just nu?
Ja, men just nu om man tittar på mätningar där man slår ut över hela landet någon form av generellt svar vad man föredrar för parti, då har demokraterna en ganska stabil ledning i kongressundersökningarna. Det krävs ju lite högre siffror för demokraterna i sådana mätningar för att man ska kunna räkna in att de verkligen kommer kunna ta hem senaten också. Men det ser ju fortsatt ut i alla fall som att de har representanthuset i sin hand. Man kan också titta på oddsen. Det gör man allt mer i USA för att bedöma politik. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det, men det är alltså folk som har bettat pengar på valet, vad de tror just nu. Och då verkar ändå flest tro på att demokraterna tar makten både i senaten och representanthuset, tätt följt då av de som tror att demokraterna tar representanthuset medan republikanerna behåller senaten.
Simon, det här är ju bara opinionsmätningar och lite då inom citationstecken gissningar. Men kan vi ändå slå fast att det kommer bli en spännande höst?
Ja, det kommer det verkligen bli.
Bra. Jajamän. Tycker du att det svänger, Simon?
Ja,
ja,
härligt.
Det är Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten. Och nu ska vi prata fotbolls-VM. Det är ju en idrottsfest som stora delar av världen glädjer sig åt och kommer följa intensivt. Men fotbolls-VM har ju kommit att förknippas med politiska kontroverser också. För 4 år sedan gick ju VM i Qatar, dessutom på vintern, där miserabla förhållanden rådde för de gästarbetare som byggde arenorna och där mänskliga rättigheter ju inte råder. 2018 hölls fotbolls-VM i Putins Ryssland och 2030 ska VM spelas i det allt annat än demokratiska landet Saudiarabien. Och i år då, framförallt i Trumps USA. Peder, jag undrar bara, ifrån huvudstaden sett, kan du ge oss en ögonblicksbild inför avsparken imorgon? Hur pepp är USA som land på VM?
Ja, men jag tror att det är ett växande intresse. Jag var ju nyligen i de här 2 städerna som ska faktiskt stå värdar för 2 matcher, och det är Boston och Miami. I Boston tyckte det var lite svalt. Man såg på stan att VM ska spelas. Nu var ju det här i och för sig för 2 veckor sedan, så det kanske ändrat sig lite. Men till skillnad i Miami, samma dag som fanzonen öppnade, då var det samba party. Och just i Miami så spelar ju flera av de här latinamerikanska länderna sina matcher. Det är väl Uruguay, Brasilien och Colombia som ska vara där. Och det kommer ju bli sån fest där, eftersom det är många med latinamerikanska rötter som bor där. Så det är ju ständigt pågående samba-party där. I övrigt så tror jag faktiskt att det är lite dubbelt. Intresset i USA är ju tydligt på uppgång när det handlar om fotboll, men många är ju inte lika intresserade som i till exempel gamla klassiska VM-länder som Europa och så här, där fotbollsfeber verkligen råder. Annars så skulle jag nog säga så här, och vara riktigt ärlig, det som är det mest spännande just nu i USA, det är ju att det är stort fokus på finalspelet i basketligan NBL. När det är klart, då tror jag att folk orkar fokusera på fotbollen.
Mm, och det förlängdes lite igår, förstår jag.
Absolut. Nu är det ju match 4 ikväll, och så får vi se hur det kommer att gå.
Mm. Det här är ju inte radiosporten, men nästan. Simon, du kommer ju nämligen bevaka Sveriges matcher, de som spelas i Texas. Alltså, kan svenska laget förvänta sig något stöd av Texasborna?
Det verkar ändå som det, när jag tagit tempen lite grann här kring. Jag var på en ligamatch här i Austin när Austin spelade mot Houston i amerikanska MLS-fotbollsligan liksom, och passade på då och fråga lokala fotbollsfansen om VM. Det var en sak som stack ut när jag gjorde det. Det var att ingen som jag träffade själv kommer gå på någon match. De har inte råd att köpa de här biljetterna, så det var ju lite sorgligt ändå faktiskt. Men de kommer ändå kolla på barer eller hemma. Och jag träffade på en person, Jake, som sa att han kommer här på Sverige efter USA. Han hade ingen koppling till Sverige överhuvudtaget, men däremot så var han också hockeyintresserad. Det finns ju många hockeyintresserade i Texas, särskilt i Dallas där Sverige spelar en match. Där har man ju ett NHL-lag, och bland hockeyfans så står ju Sverige högt i kurs. Så att på det sättet så kan vi få lite Texas-fans. Sen har jag också noterat några Arsenal-flaggor i Austin i alla fall, efter att Arsenal vann engelska Premier League. Så jag tänker att Victor Gyökeres också står högt i kurs.
Mm. Cecilia, alltså utan publiken så är ju VM nästan ingenting. Och det har ju talats mycket om de här problemen som olika supportrar från olika länder har att komma in. Trump har ju stängt gränserna för vissa länder. Och också lag som Iran och Haiti har svårt att få in dem som jobbar runt lagen. Kan du berätta lite om det där?
Ja visst, alltså, det finns ju ett inreseförbud då för medborgare från flera länder. Haiti och Iran nämnde du, även Elfenbenskusten och Senegal till exempel. Så vanliga fotbollsfans som kanske skulle vilja åka till USA och se matcherna kan ju helt enkelt inte komma in på ett enkelt sätt. Så är det ju. Och när det gäller Iran så är det ju ytterligare mer komplicerat förstås. För det är ju historiskt att ett värdland befinner sig i krig med ett spelande land. Och det var ju rätt länge oklart om Iran överhuvudtaget skulle delta i VM och i så fall hur. Nu har man ju beslutat att de inte får bo i USA i Tucson som planerat, utan de ska bo i Tijuana i Mexiko. Och så ska de ju då över dagen resa till sina matcher i USA. Men personer, olika ledare och sådär runt det iranska laget som kopplas till revolutionsgardet i Iran, det är terrorstämplat i USA, de får inte komma in i landet alls och får alltså inte vara med under matcherna. Och det där har man ju protesterat mot på olika sätt från Iran. Men så har man gjort när det gäller Iran då.
Simon, det fick ju ganska stor uppmärksamhet i veckan när en domare som ska döma matcher under VM blev stoppad från att komma in i USA, för han kommer från Somalia. Och han hade, om jag förstår rätt, alla visum och tillstånd som krävde. Vad hände där?
Ja, Omar Artan, han har själv sagt att han haft alla papper i ordning, och han såg fram emot sitt livsdröm att få döma fotbolls-VM. Men på flygplatsen i Miami så tog den drömmen slut. Det här är inte vilken domare som helst heller, utan det är årets domare i Afrika i fjol och den första då från Somalia som skulle få döma ett VM. Men i den här gränskontrollen då i Miami så tog det stopp. Gränskontrollanten gick igenom till och med massa fotografier som han hade med sig från sin karriär och kollade upp hans meriter online och så vidare. Så att det var inga tvivel, tror jag, om vem det här var. Men efter 11 timmar så beslutade USA ändå sig för att säga nej till Omar Artan. Vi har inte fått någon riktig sådär officiell förklaring med detaljer till varför han nekats inresa. Det ger ju inte liksom tullen ut på det sättet. Men man har från amerikansk håll konstaterat att man hade bekymmer och säkerhetsproblem med den här domaren och därför sagt nej. New York Times skriver att en förklaring till varför han kanske stoppades från början är att han har ett namn som liknar en man som är kopplad till terrorgruppen Al-Shabaab i Somalia. Och det finns också lite rapporter om att det var frågorna kan ha handlat om just kopplingar till det där.
Men Simon, just de här problemen som då dels den här domaren som inte överhuvudtaget fick komma in utan fick vända på flygplatsen, och sen som olika supportrar och de som jobbar kring lagen har att komma in i USA. Är det här någonting som liksom väcker några reaktioner i USA?
Ja, alltså bland amerikaner som är emot Trumps nya gränspolitik och migrationspolitik överlag så ses det här som alltså ett tecken på något liksom pinsamt för USA. Att nu blir det tydligt för hela världen att Trumps politik är skadlig. Att ett VM borde släppa in hela världen. Annars ska man inte anordna ett fotbolls-VM liksom, om man inte är beredd att ta tillvara på de som vill komma hit. Så den typen av kritik dyker upp samtidigt som de som försvarar USAs liksom, linje i det här säger att det är fullt rimligt att ett land bestämmer, oavsett om det är fotbolls-VM eller inte, vilka som får komma in i landet. Och att i slutändan så är det den som sitter på flygplatsen och kollar ens pass som i alla fall i USA ska fatta beslut om du får komma in eller inte i landet.
Mm. De flesta av er lyssnare minns säkert hur Donald Trump fick ett speciellt fredspris från FIFA-ordföranden Infantino och en jättestor medalj som han själv hängde på sig. Det här är ju från en organisation som trycker på att politik och fotboll inte får blandas ihop och därför till exempel har förbjudit flaggor hos supportrarna inne på arenorna. Simon, vi pratade om Iran, och Iran är ju det mest kontroversiella laget i årets VM. Här har både Trump och iranska regimen varit oroliga att supportrar ska komma med så att säga fel flagga.
Ja, det finns ju en väldigt stor iransk befolkning i Los Angeles där Iran spelar två av sina matcher i gruppspelet. Och bland den här iranska befolkningen överlag i USA, diasporan, exiliranierna, så är det många som avskyr nuvarande iranska regimen och gärna flaggar med den gamla iranska flaggan med lejonet och solen i mitten, en flagga som man hade innan då revolutionen 1979 i Iran och som ses som ett stöd för Reza Pahlavi, alltså sonen till shahen som startades då i 1979. Så att den flaggan har jag redan sett på bilder från Los Angeles när det kommer till lite manifestationer från iranier utanför arenan i LA nu inför mästerskapet. Så att Den lär nog dyka upp någonstans igen.
Cecilia, hur ser den iranska regimen då på att landslaget deltar i ett VM i USA? Som du sa, historiskt nog i krig med deras eget land då, att värdlandet och en motståndare är i krig.
Ja, men alltså det blir ju verkligen otroligt symboliskt laddat när Irans landslag kliver ut på amerikanska arenor, inte minst precis det som Simon är inne på SoFi Stadium i Los Angeles. Det är ju den staden i världen med den största gruppen exiliranier i världen. Västra Hollywood kallas ibland för Teherangeles och sådär. Och precis som du sa så är ju många där väldigt kritiska mot regimen, samtidigt som de ändå, många av dem vill stötta folket i Iran och sådär. Så det är ju hört laddat, men från den iranska regimen så tror jag att man samtidigt ser ett rätt så bra tillfälle för propaganda med detta VM. Alltså till exempel så landade det iranska laget i Mexiko för några dagar sedan med broscher på kavajslaget där det står 168 för att hedra de 168 skolflickor som dödades i en väldigt uppmärksammad raketattack mot en iransk skola i början av kriget. Man har tidigare sagt att landslaget till och med ska döpas om till Minab 168 efter den här skolan. Spelarna har också syns på plan med varsin skolväska också för att uppmärksamma de här döda barnen. Så VM är ju en möjlighet för regimen att visa också att vi är inte rädda. Trump sa tidigare att de borde vara rädda om de kommer till VM, men så är det inte utan tvärtom. Så det tror jag är viktigt för den iranska regimen.
Men Peder, när vi är inne på Iran, en annan politisk aspekt med Iran är deras möte med Egypten som kommer äga rum i Seattle, där staden ju samtidigt håller Pride-festival. Och i Iran kan man ju få dödsstraff för homosexualitet, i Egypten fängelse. Alltså det har ju redan varit diskussioner kring detta. Vad kommer hända i Seattle tror man?
Vi kan väl börja den änden att både Iran och Egypten har ju vänt sig till FIFA och sagt att man inte vill spela matchen i Seattle just för att Pride pågår då när man ska ha den här matchen. Men nu kommer det att bli så. FIFA har inte backat på det. Det man nu räknar med att det är väl att det kommer att bli ganska tydliga politiska och kulturella kontraster snarare än direkta incidenter och protester. För de som inte vet det så kan man berätta att Seattle är ju en av USAs mest absolut progressiva städer med väldigt stark HBTQ-rörelse och man har en stor HBTQ-community där. Och det här betyder ju då att VM-matchen mellan Iran och Egypten kommer att kunna hamna i ett symboliskt ljus med just det du sa, att i Iran så kan man dömas till döden för homosexualitet och i Egypten till fängelse. Det finns ju ett läge här för att demonstrera, för att verkligen visa spelarna och alla som finns runt omkring lagen vad ett fritt samhälle kan ha att erbjuda istället. Mm. Samtidigt så kommer ju säkert säkerheten kring den här matchen vara oerhört strikt eftersom det är just de två lagen som spelar också. Mm.
Och det här med säkerheten, Simon, det har ju också varit en del diskussion kring, för att man kommer ha ansiktsigenkänning och AI-teknik, och det här har ju fått kritik för att inkräkta på människors integritet.
Ja, till och med robothundar har jag sett att det har skrivits om vad nu det är för något. Men det blir ju det liksom mest teknologiskt avancerade VM-et säkerhetsmässigt. Det är inte så konstigt att man vill ha mycket skydd kring turneringen eftersom om man tänker både alltså USA är ju utifrån hotat av attacker och så vidare ständigt, och också internt, eller vad man ska säga, drabbat av så otroligt många massskjutningar. Så att det kommer vara mycket säkerhet, absolut, och i Mexiko också med karteller och så vidare. Men det leder ju till en känsla bland vissa och en oro att det sker liksom massövervakning och att USA ska kunna använda det här materialet i andra syften än att just hålla VM säkert. Sen apropå de här säkerhetskontrollerna så tror jag att en annan grej som det kommer bli mycket rubriker om framöver här under turneringen, det är att de kommer orsaka väldigt mycket köer och vara väldigt tidskrävande. Och jag kan då se framför mig att vi får höra besvikna fans som kanske betalar tiotusentals kronor för att komma in på en match som missar början på grund av vad man kan tycka kanske är överdrivna säkerhetskontroller och så vidare. och fans som kommer nog lida i hettan i köerna utanför arenorna, för det lär ju bli varmt till dem också. Mm.
Alltså, VM är väl tänkt ändå sådana sådana överbryggande, brödraskapande evenemang, men Cecilia, själva värdnationerna har ju problem med varandra. Alltså, hur är relationen mellan Mexiko och USA just nu till exempel?
Mm, jag tyckte BBC beskrev det rätt träffande häromdagen i en artikel jag läste, för då skrev de så här: föreställ dig en middagsbjudning där värdparet är mitt uppe i en spänd diskussion när du kommer dit. Jag tror vi alla har varit med om det någon gång, där man märker att de har precis haft ett jättestort gräl här. Och lite så är det ju med det här VM:et. Det är ju liksom inte länge sedan Trump sa att man borde ta över Kanada, och sen Trump tillträdde så har det ju till och från varit oerhört skakigt mellan de här tre länderna. Alltså Mexiko och Kanada var ju några av de första länderna som Trump riktade tullar mot, trots att de är varandras viktigaste handelspartners. Och när det gäller Mexiko specifikt så har ju USA också anklagat landet för att inte hantera knarksmugglingen och drogkartellerna, och förstås invandringen över den södra gränsen på ett tillräckligt bra sätt. Trump har hotat med militära aktioner mot knarkkartellerna, och bara den senaste tiden så har stämningen ytterligare försämrats mellan Mexiko och USA, och mellan Mexikos president och Trump, efter att USA åtalat en partikollega till presidenten för samröre med kartellerna. Alltså något som presidenten då menar är ett försök att påverka den politiska processen i Mexiko. Hon har varit väldigt kritisk mot det. Men även om Trump liksom inte hymlar med vilket av de tre länderna som är huvudnumret i den här VM-trion, så tror jag att trots den här, skakiga relationerna, så har samtidigt ändå alla tre länder vill att lyfta fram samarbetet, och kanske hoppas man lite att årets VM ska hjälpa till att bygga upp relationen igen, kanske från Kanada och Mexiko främst. Men vi får väl se om det liksom blir en middagsbjudning, ett VM där det ändå märks att det är ett ganska påklistrat leende på värdparet.
Mm. Alltså, Cecilia, Trump är ju en stor personlighet som får väldigt stort genomslag. Han har ju ändå fått nästan lite konkurrens av själva FIFA-presidenten Infantino, som också kommer med så många uttalanden hela tiden, så man vet inte riktigt hur man ska sortera i dem. Och Infantino har ju fått jättemycket kritik för att han på något sätt smörar för Trump. Varför är han så mån om den här relationen till Trump just?
Ja, men det är en dynamisk duo, två stora personligheter, helt klart. USA är ju inte den största fotbollsnationen i världen, men USA är ju den viktigaste nationen i världen på många sätt i alla fall. Och Trump har ju en förmåga att få världsledare att smöra för honom. Men jag tänker att möjligheten att ha ett världsmästerskap i USA med chans till de enorma biljettintäkterna som vi börjar se här med de väldigt höga biljettpriserna och så. Det är en enorm scen för FIFA och för chansen att få sponsorer på en helt ny nivå och så. Jag tänker också med det strålkastarljuset som alltid finns på Trump, så är väl det rätt så oemotståndligt för en sån som Infantino, som har visat att han verkligen gillar rampljuset. Han var vänskaplig med Putin under VM i Ryssland. Han står väldigt nära den saudiska kronprinsen. Och Trump har ju också besvarat den här bromansen. Alltså, han kallar Gianni Infantino för my friend Johnny och sådär. Han bjöd in honom till sin installation. Han gillar att golfa med honom. Infantino har suttit med i möten om Mellanöstern. Så att smörandet är väl ändå lite ömsesidigt, även om Trump är den enda av dem som har fått ett fredspris av den andra.
Mm. Peder, jag menar, Trump vill väl att den här VM-turneringen som primärt då hålls i USA, att det ska vara en scen för honom själv. Men 11 av de 11 städer som har VM-matcher i USA är ju 10 styrda av demokraterna. Kommer det här innebära någonting?
Ja, det är svårt att säga hur Trump kommer reagera på det, men det innebär ju att VM-matcherna i USA i praktiken spelas i politiskt liberala storstäder, och det ska bli intressant att se då hur de värderingarna som finns där med till exempel mångfald och migration, hbtq-frågor, sipprar in i det här. För att precis som Cecilia säger, alltså även om FIFA försöker hålla borta de politiska frågorna, så sipprar det in i det man pratar om under ett VM.
Mm. Simon, hur låter det i USA? Förväntar man sig några protester under det här VM-et?
Alltså det är framför allt i Mexiko just nu som man pratar om protester och väntar sig stora protester mot regeringen där inför öppningsmatchen, premiären. Om det blir några protester i USA återstår väl lite att se, men det finns ju mycket saker som kan väcka reaktioner och som folk nog kommer följa noga. Och om man inte är särskilt fotbollsintresserad i USA så är man ju i alla fall väldigt politiskt intresserad. Och till exempel då en sån sak som att migrationspolisen ICE kommer finnas utanför arenorna. De säger att de är där för att upprätthålla säkerheten och inte nödvändigtvis syssla med liksom migrationsarbete då. Men dyker upp filmer eller videos från några ingripanden där, så kommer det säkert bli någon föremål för debatt och protester. Och sen kommer också givetvis amerikanska fotbollslandslaget granskas med lupp av amerikanerna. Om någon spelare säger eller tycker något politiskt, så kommer det nog bli enorma rubriker av det. Det märkte vi under vinter-OS senast, hur snabbt det där gick när någon enskild olympier från USA uttalade sig politiskt. Så att det finns mycket som kan leda till protester och starka reaktioner.
Mm. Cecilia, vi har pratat om det här med att biljettpriserna är utsatta för rätt hård kritik. Alltså de riskerar ju att bli så dyra så att väldigt få med vanliga inkomster har råd att gå på matcherna. Varför har det blivit så där?
Ja, de är ju helt otroligt dyra. Och inte bara biljetterna faktiskt. Ju. Alltså, jag läste för ett tag sedan att det kommer kosta $95, så ungefär 1000 kronor, bara att ta sig med buss ut till Gillette Stadium som ligger utanför Boston där matchen ska spelas. Och parkeringsplats där kostar $175, och det är då inte ens biljetten. Och från FIFAs håll så menar man att det här är på grund av den så kallade dynamiska prissättningen man har på sportevent och också på musikevenemang och så i USA, alltså när det gäller biljettpriserna. Det är en helt efterfrågansstyrd prissättning, kan man väl förklara det som. Och det är det som gör att konserter med stora stjärnor är svindyra i USA. Många proffsmatcher inom amerikansk fotboll eller basket eller så kostar också mycket pengar. Men nu under VM så pratar vi ju $1100 för de billigaste biljetterna till en av Sverige-matcherna jag såg till exempel. Och till och med Trump har ju sagt att han inte skulle betala $1000 för att gå och se fotboll. Och att det är så dyrt då med den här infrastrukturen att bara åka bussen ut till arenan. Det har man förklarat från Boston då med att det är så, vi tillhandahåller ju sjukvård och säkerhet och massa annat för det här mästerskapet. Så vi måste ta betalt för den här infrastrukturen. Men det är ju verkligen en diskussion nu om vems VM det här är.
Och det är ju intressant också just det här med utbud och efterfrågan, för samtidigt så finns det ju nu inför turneringen 180 000 biljetter enligt Financial Times kvar på andrahandsmarknaderna och köpa i USA. Alltså biljetter som gått från FIFAs officiella sida och nu säljs vidare på de tillåtna vidareförsäljningssajterna i USA. Så att hur stor den här efterfrågan är, det får vi se när matcherna drar igång. Just nu så ser det ut som att det kommer vara en del platser tomma.
Mm. Peder, borgmästaren i New York, Soran Mamdani, han brukar ha fingret i luften och känna efter vad som går hem. Det har han haft nu och har köpt upp en massa biljetter som han sen har sålt till New York-bor mycket billigare. Är det fler städer som har gjort så här?
Mm, det är det. Bara så här, Mamdani köpte ju upp 1000 biljetter som nu har sålts vidare för $50 via ett lotteri. Så att, det var ju schysst av honom att göra så, för han tyckte att de här biljetterna är alldeles för dyra för vanliga New York-bor att behöva köpa. Seattle har gjort ungefär likadant, men lite annorlunda. Där är det så att staden ger bort över 1400 gratisbiljetter till ungdomar för att de ska få en möjlighet att se de här matcherna. Och sen så finns det ju städer som gör precis tvärtom. Vi hörde ju Cecilia berätta om varför Boston tar ut så höga biljettpriser för sina bussar. I Toronto, där har man gjort så att där har man köpt tusentals biljetter. Staden har köpt tusentals biljetter. Så säljer man dem vidare till företag med ett mycket högre pris. Just för att tjäna pengar och täcka in de kringkostnader som staden kommer ha i samband med VM.
Mm. Hörrni, nu, jag vet inte för hur mycket det här kommer räknas, men i alla fall, jag ställer frågan. Vilka kommer vinna VM? Jag börjar med dig, Peder.
Jag hoppas på att det blir en outsider, en riktig outsider, typ Senegal. Sen ska man inte räkna bort USA som har hemmaplansfördelen, och så bara det inte blir Norge.
Okej, okay. Negativt tycker jag. Cecilia?
Jag är väldigt intresserad av att höra vad du tippar här som är så intresserad av fotboll. Men jag säger som jag har gjort i ett annat program när jag har pratat om det här faktiskt. Mina barn har fått hjälpa mig här. Jag är ju mer av ett amerikanskt fotbollsfan. Min 9-åring och min brorson, de tippar Frankrike. Min 7-åring tror Japan. Mm. Så jag stödjer mig liksom helhjärtat på deras analyser.
Mm, jag tror att de verkar relativt insatta, ska jag säga. Simon, alltså, vad tror du?
Alltså Sverige är ju inte särskilt mycket att hoppas på. Mitt andra favoritlag Italien är ju som vanligt numera inte med. Så då får jag göra som jag gjorde när jag var liten och välja lag efter hur snygga tröjorna är. Och bland storlagen då så blir det Tyskland, tack vare deras homage till VM-tröjan från 1990. Jag tror att Frankrike kommer floppa. Det brukar de göra när de möter Senegal i gruppspelet i fotbolls-VM, as they did 2002, och som de gör nu. Så det är min tips.
Okej, men om du går på snyggast tröja så måste jag ändå säga att då tycker jag personligen att du bör hålla på Sydafrika på bortamatcherna. Det bedömer jag är den snyggaste tröjan.
Det finns
år.
Många snygga tröjor.
Själv tror jag då på pappret Frankrike starkaste truppen. Men jag tror att det blir Spaniens år i år. Det hoppas jag lite på, om nu inte Sverige ska vinna. Det är ju det vi vill allra mest. Men hörni, vad har ni inte kunnat släppa? Och nu hoppas jag ni har någonting inte fotbollsrelaterat så att ni kan locka tillbaka de 2, 3, 4 lyssnare som inte är fotbollsintresserade i USA-podden. Peder?
Jag har svårt att släppa det vi pratade om i början av dagens avsnitt, att USAs president Donald Trump avbröt intervjun i Meet the Press med Kirsten Welker i söndags, och just för att han blir pressad. Jag tycker att det säger så mycket om honom, om hans administration, hans förhållande till kritiska frågor och deras syn på journalister överhuvudtaget.
Mm. Cecilia Schavar?
Jag kan inte släppa Biden, men inte den Biden utan det svarta fåret Biden, skandalsonen Biden, den brottsdömde Biden och den nyktra crack-narkomanen Biden. Jag pratar förstås om Hunter. Han har nämligen nu återupplivat sitt Twitterkonto, sitt ex-konto, och han är i gasen kan man väl säga. Har ni börjat följa vad som pågår där?
Berätta för oss.
Ja, men han är ju inte direkt känd för att vara ödmjuk, och här verkar han liksom nu fast besluten att återta sin plats i offentligheten på sina villkor då. Han ger svar på tal till de som skriver till honom. Det var någon som skrev så här: vi vet att det var din kokainpåse som hittades i Vita huset. Och istället för att följa det här rådet man kanske får, att man inte ska ge luft åt troll på internet, så trollar han tillbaka och svarar: det var det absolut inte, jag skulle aldrig ha glömt mina droger. Och ett annat exempel, då skriver han så här: jag tål inte när folk ska photoshoppa in mig i bilder med en meth pipa i munnen. Jag rökte ju crack och inte meth. Crack har inte den där lilla glasskålen längst fram. Snälla, gör de lämpliga ändringarna och så. Och så pågår det. Och frågan är väl, tänker jag, vad allt det här betyder. Vill Hunter Biden hitta nya sätt att tjäna pengar? Kanske mer på sin konst som ofta syns i bakgrunden på hans videos han lägger ut nu? Eller skriver han början på ett nytt kapitel där han siktar mot politiska mål kanske? Mm-hmm. Spekulationerna är i alla fall i full gång.
Mm. Simon?
Jag kan inte släppa min nya favoritdelstat Wyoming. Jag hade ett par veckor ledigt, så att jag och min kära Lovisa, vi körde gjorde en liten roadtrip, as I do när jag har ledigt och kan i USA. Så vi körde från Texas, blev totalt typ 600 mil genom Colorado, Wyoming, Montana, South Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Och höjdpunkten var ändå otroliga naturen och bisonoxarna och björnarna och allt det där som finns i Wyoming. Och nationalparken också, Yellowstone förstås, som ligger där. Måste ändå säga, apropå VM och amerikaners fotbollsintresse, under den här roadtrippen så såg jag inga spår alls av VM i de här delstaterna som jag körde igenom, som ligger långt från aktuella VM-städerna och VM-arenorna. I gamla västern, liksom gamla vilda västern staden Cody i Wyoming, då var det istället starten på tjurritningssäsongen där som folk pratade om, inte fotbolls-VM. Kanske krävs det ändå att USA vinner allt sammans för att folk även i Wyoming ska börja bry sig om fotboll.
Mm. Alltså själv har jag ändå svårt att släppa det här, min medkänsla med Donald Trumps äldsta son Don Jr. Jag menar, Trump meddelade ju att han inte hade tid att gå på Don Juniors bröllop, men sen igår kunde man ju se bilder på hur Trump är på basketfinalen i New York och ser på Knicks, varav han en del av tiden faktiskt sitter och sover. Men det här tänker jag, om jag hade varit barn till en pappa som hade gjort sådana prioriteringar, så hade jag varit ledsen. Så att jag känner fortsatt med Don Junior. Och sen vill jag bara påminna alla lyssnare som är i trakten av Malmö på tisdag. Tisdag 16 juni klockan 18.00, då kör vi USA-podden live på just Malmö Live. Alltså konsertarenan Malmö Live i Malmö. Biljetterna är gratis 18.00 tisdag 16 juni. Alla är jättevälkomna. Tack för att ni var med. Peder Gustafsson, Cecilia Sjövar, Simon Isaksson. Producent var Anna Roxvall. Jag heter Sara Stenholm. Hej då!